Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det första han tänker på när han vaknar på morgonen är ishockey. Han har en lång gedigen hockeykarriär bakom sig. Han har varit expertkommentator i radio under 25 år. Han har kommenterat ett stort antal stora matcher i Sveriges Radio sedan 1990 på sin breda, karaktäristiska stockholmska. Hör Lars-Gunnar Jansson berätta om sitt liv och sina gärningar i veckans avsnitt av Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook, Holmgren möter. Nu, Niklas Holmgrens möte med Lars-Gunnar Jansson, LG. God lyssning!
Lars-Gunnar Jansson, född den 30 november 1940 i Stockholm och för svenska folket känd som LG Jansson. Hallå LG!
Hallå, hallå!
Hur är läget?
Ja, det är lysande, en solig dag med sjöutsikt, kan inte bli bättre.
Du har berättat en rolig historia här när vi satt och samtalade innan då. LG som sagt med hela svenska folket, så någon gång hade du kommit fram en kille och sagt: "Hör du, Helge?"
Ja, ja. Det var en, och det var alltså, det är ingenting som är påhittigt. Det var väldigt många år sedan. Och jag kände honom inte speciellt mycket. Och han hade ju hört det där, så han sa: "Hör du, Helge?" Och jag tänkte, skojar han med mig? Men det gjorde han inte.
Du är ju en ishockeyman ute i fingerspetsarna. Du är fortfarande aktiv inom föreningslivet, Nacka Hockey. Du går in förhoppningsvis på din 26:e säsong som expertkommentator för Radiosporten Sveriges Radio.
Mm, stämmer det. Tiden går fort när man har roligt.
Ja, men med de här 26 åren, om du tittar på ishockeyn, det har ju hänt en hel del. Vad skulle du vilja, hur har utvecklingen varit som du ser det?
Det är många saker. En del vill ju hävda att det var bättre förr. Och eftersom jag är då lite äldre än många av mina kollegor, både i branschen och inom idrotten, så kan jag inte riktigt hålla med om det. Man säger att det var mera lir förut, och så hänvisar man till Roller Solsen, många av de här lirarna. Men idag är det ju så att killarna är, om man får säga så, betydligt mer vältränade atleter i de mesta av alla kvaliteter, styrka, hjärta, lungor och allting. Man är proffs. Man tjänar i vissa fall kolossala pengar. Man har alltid haft betalt på elitnivå, men idag är det ju, tycker jag, ersättningar som nästan gränsar till oanständiga faktiskt, mot vad man presterar. Det finns en liten sanning i det här med vad bättre för. Att det var att, om man säger Jan-Erik Lyck, det är inte många som kommer ihåg. Han var ingen bra på grillorna i Brynäs, men han var alltid rätt. Han kunde leverera puckar, han stod alltid rätt framför mål och kunde sätta dit. Och Roller Stoltz var heller ingen vindhund. Däremot var han en jäkla duktig mittback i fotboll i Gröndal. Men han kunde heller inte åka fot. Men de hade, som vi säger på Stockholms språk, en insida som inte gick av för hacker. Och det gör det att det kanske en hel del unga killar skulle behöva ta till sig, och framförallt alla nya tränare som kör de här underbara killarna i olika nivåer runt om i Sverige, så att man tänker till lite. Det är bra att åka fort, men det är rätt så bra om man åker fort och tänker.
Profilerna känns, apropå bättre förr, det känns ju som det var det var mer profilfyllt tidigare. Det var bara en sån sak som smeknamnen fanns ju tidigare. Tycker du att det har blivit lite för utsuddat nu, att vi saknar profilerna, att alla är för lika?
Ja, det kan hända. Det är väl det som man kan möjligtvis fundera och göra sig lite bekymrad över, att som jag sa tidigare här, att man stöper väldigt mycket killar som fina atleter och kan åka till hum avlöser dem. Men just det här profilen med killar som tidigare stack ut. Idag finns det ju profiler, skickliga spelare med, som det heter på hockeyspråket, fina händer. Men det krävs så förbaskat mycket för att de ska kunna klara av det här unika och göra dem så att säga som man fäster blicken på. Sen går det ju inte att komma ifrån att eftersom vad har vi, nästan 80 lirare borta i Nordamerika. Ja. Och det blir en trend också på unga spelare och det att gå dit. Och det, jag har inget bekymmer med det, men det är så här att det inte bara de bästa som åker dit. Vi kan titta i min förening, där är det unga grabbar som är rätt så bra, men de är inte toppen, de kommer aldrig bli någonting uppe i SHL så här. Men de sticker till USA, det finns ju en flora av olika nivåer, men där satsar de på skola och lirar hockey. Det gör att det tunnas ut väldigt mycket, och det gör att ju färre, mindre bredd vi har, ju sämre blir det på toppen. Mm.
Är du orolig också för det faktum att det finns ganska få istider, hockeyn blir mindre och mindre som sport, i och med att det är en materialsport, det krävs resurser?
Ja, det där är svåra frågor. Svenska Hockeyförbundet har ju en ny vald, alldeles utmärkt ung man som ordförande, Anders Larsson, och jag har lyssnat på honom i några tillfällen där han har varit ute och pratat, och han vill bestämt hävda att ishockeyn inte minskar, framförallt inte på de minsta som är hockeyskolor och så här. Men tittar man på antalet licensierade spelare så är det precis som du säger, att det är faktiskt lite mindre spelare. Istiderna, där är det ju väldigt olika. Om man går i Stockholm så är det bekymmersamt, väldigt bekymmersamt med antal hallar. Skulle man jämföra hur mycket is man har per capita, då menar jag inte bara hockeyspelare utan befolkning, så är det ju nästan löjligt i Stockholm om du jämför Örnsköldsvik eller vad som helst. Så det är klart, det är ett bekymmer. Men vi måste försöka anpassa oss till det. Vi kan inte bara klaga. Jag har en liten tes som jag är orolig för att yttra. Och det är det att jag tror att framöver så kommer stat och kommun inte kunna vilja, välgjord, att bygga hallar, utan det kommer att vara privata intressen i det hela. Likadant med denna utrustningssida. En ishockeyklubba kostar på de grabbarna som leder division 1 2 500 kronor, och den kan gå vid första misslyckade slagskott.
Varför blev det ishockey för Lars-Gunnar Jansson?
Ja, kan man fråga sig.
Varför blev det inte fotboll eller bandy?
Nej, men jag var rätt bra i fotboll, och du vet ju att du var ju också fotbollslirare i Spånga, va?
Ja.
Jag lirade i en gammal fin förening i Nacka som heter Järla IF. Och vi lirade på relativt hög nivå, tyckte vi då, division 4. Vi bestod av unga grabbar plus ett gäng brandmän. Som vid ett tillfälle hade vi en marsch, fick de utryckning, 3 man försvann. Nej, men fotbollen var ju, den var ju i skolan och överallt. Däremot min pappa var så kallad materialförvaltare i Atlas Copco, det hette Atlas Diesel på den tiden, där han, ja, om man slipper grillar gjorde han väl, och morsan tvättade tröjor, jag vet inte, kommer inte ihåg riktigt, men på så vis kom jag in i ishockeyn.
För att jag läste här en rolig scoutingrapport. Du spelade ju Skuru, var väl egentligen din stora förening.
Ja, det kan man säga.
Ja, då står det så här. Mål om dig alltså. Mm. Kallas LG. Målfarlig speedkula hos Sture IK i division 2 under flertalet säsonger. Skadade sig vid 27 års ålder, vilket fick LG att sadla om att bli tränare.
Mm. Ja, det var en bra sammanfattning, och jag är tacksam för att de inte nämnde mitt smeknamn där.
Nej, vad var det då?
Lasse Mållös.
Lasse gjorde inga mål?
Nej, men jag såg att det var en speedkula som gjorde mål här, men jag gick under namnet Lasse Mållös. Däremot var jag en hejare på att lägga fram puckar.
Ja. Ja, men det är inget som det är bara att du är vidare på det där målfarlig.
Ja.
Men varför valde du ishockeyn för
fotbollen? Ja, jag tyckte den var mera intensiv, och det tycker jag fortfarande, även om jag älskar fotboll och se på de stora arenorna, engelsk fotboll exempelvis. Men jag tyckte då att, och jag kan tycka det också, just det här intensiva med belysningen, svart runt omkring på läktaren eller i Nacka ishall. var liten läktare var. Men just belysningen, där pucken är i nackazon och så blir en spelvändning, så tar det 2 sekunder så är det målchans uppe hos Tumba exempelvis. Här. Så är det ju inte i fotboll på lite lägre nivå. Och just det här hektiska, just att vara ledare och tränare och stå i båset. Nu är de ju en skrälldus med ledare i båset. På min tid när jag var som hetast, då var vi flera, men det var jag som bestämde. Men just kunna påverka, i värsta fall toppa laget, eller i bästa fall toppa laget, i värsta fall lyfta bort spelare. Hela det här spelet där man kan gå fram och ha ögonkontakt med liraren. Hatar när man står bakom med armarna i kors, ungefär som att det här fixar sig. Det gör inte det. Då har vi stora namn, Niklas, som har stått bakom med händerna i kors och så börjar det gå åt pipsvängen. Då har vederbörande gått fram och ställt sig och ja, tar vi tag i det.
Tishona var väl en sån,
va? Ja,
vi ska många av de riktigt stora.
Ja, många av våra absolut svenska coacher.
Ja, Conny Evensson. Ja.
Ja, han var ju känd för sina svarta ögon. Ja. Det såg aldrig jag, men jag var ju inte i hans bås.
Hur var det plugget då?
Jo.
Du växte upp ute i Nacka på, ja, på 40-50-talet. Ja.
Ja,
hur var det?
Ja, det var bra. Ja. Nacka är ju en rätt så bra kommun. Jag kommer ihåg när vi flyttade ut från Stockholm, för jag följde Stockholm 1948, då grät min mamma för att flytta ut på landet. Men det blev ju bättre. Jag gick i Nacka realskola och sedermera i Atlas Copco verkstadsskola, för man skulle ju ha ett riktigt yrke enligt sin pappa. Och på den vägen blev det. Sen blev jag kvar faktiskt. Jag hade 6 månader kvar till guldklocka på Atlas Copco, för jag gick långa vägen och det blev ansvarig försäljare. Och hade 6 månader kvar till guldklocka, då började jag med ishockeyn på heltid som tränare.
Vilket då var det?
Herregud, det kommer jag inte riktigt ihåg, men det bör vi kunna ta fram. Men det var ju så här att både mamma och pappa som jobbat på Atlas Copco, de trodde jag var stollig. Så jag fick ingen guldklocka.
Nej, det var fint. Guldklocka var det riktigt nog. Hur många år är det man ska få för guldklocka? Var det på Atlas Copco?
Det var 25.
Det var 25 år. Ja.
Jag kör i så här 25-års intervaller.
Ja. Vad var favoritämnet i plugget?
Ja, du. Jag gick ju på handelsreallinjen. Favoritämnet, absolut det sämsta jag hade, det var att skriva maskin. Man satt med en platta över de här tangenterna, som man satt och kikade in under delänt och så vidare. Men jag gillade, det är klart man gillade idrott. Vi hade en gymnastiklärare, Lill-Arne Karlsson, som var svensk mästare i gymnastik. Han lät oss aldrig spela hockey, för spela bandy, för han var en SM i Örebro i bandy också. Och när ni kan åka skridskor och spela bandy, då får ni börja spela hockey, sånt. Men gympan var bra, men jag gillade faktiskt musik också.
Jaha.
Ja, det gjorde jag. Kanske inte gå fram sol och köra någon låt, men jag tyckte om att nynna och sjunga.
Ja. Ja. Spelar du instrument då?
Nej, jag gjorde det.
Ja.
Jag spelade klarinett, som det hette. Och klarinett som jag hade finns ju olika ABC. Jag hade C. Den var den minsta, för jag hade så små fingrar. Men sen så blev det väl att jag ville ta hand om mittfält i Gärna fotboll istället.
Ja. Okej. Okay. Och så hamnade du på Atlas Copco. Där jobbar du med rollstol.
Ja, det gjorde jag. Det började redan när jag gick verkstadsskolan där. Frolle var metallarbetare och fräsare, en god yrkesman. Så där lärde vi känna varann väldigt väl. Sen kom vi ifrån varann när jag var färdig med metallutbildningen. Men sedermera återförenades vi. Han hade varit nere i Frölunda en säsong, kom hem igen till Stockholm och hade brutit båtbenet. Då var det så här, då hade vi en stor 25-tons lastbil som vi åkte omkring på alla byggarbetsplatser i Stockholm. Lastbilen var försedd med så kallad borrstål. Man borrar i berg och kastar ner dynamit och spränger. Så det var tunga grejer som vi expedierade och plus massa reservdelar till allsköns maskiner. Rolle var ju skadad när han började. Han kunde ju inte bära. Jag som var 2 skitar hög i förhållande, så jag fick bära. Men det gjorde inget, för gubbarna var ju lyckliga på arbetsplatsen att Rolle var ute. Så jag bar och han snackade.
Vad var det för skada som hände då? Vi sa det var ju vid 27 års ålder så sadlade de om. Vad var det för skada som du råkade ut för? Och var det tragiskt när det skedde?
Nej, det var mitt eget fel.
Ja.
Och det här är inte sedelärande på något sätt. Vi spelade Nacka mot Lidingö. Jag kommer inte ihåg hur matchen var. Vi var rätt bra i Nacka. Lidingö var bra. Det var division 2 på den tiden. Små tumult. Så här. En av killarna i Lidingö. Vi hade haft våra duster. För jag var inte heller någon...
Var du elak?
Ja, jag var i alla fall inte sympatisk på isen. Nej, det har alla sagt. Men vi hade våra duster. Han blev utvisad. Han heter Janne, kommer jag ihåg. Säger inte efternamnet. Men han blev utvisad. Och naturligtvis skulle jag fram och kackla. Så jag sa, du, där kan du sitta, hörru. Jag åkte fram till Båse så här. Där kan du sitta, vi fortsätter att hänga några här på lite snack. Varav han reser så drog klubban rätt i ansiktet med mig över snoken. Så att näsben och nu heter runt omkring ögna, det krossades. Och det var ju onödigt av mig. Killen blev avstängd i 2 eller 3 månader. Och jag fick en kraftig reprimand, muntlig varning av Stockholms ishockeyförbund. Men då tyckte min hustru, lillemor för övrigt, det är samma tjej nu, att nu kan det vara slut. Så jag åkte med laget och stod där och hackade. Sen började jag och tänkte, jag vill ju inte släppa hockeyn. Samtidigt vill jag ju inte få mera snytingar. Så att då började på det viset.
Ja. Lillemor förresten, hur har hon stått ut med en hockeytränare som man?
Ja, och framförallt med 3 killar som har lirat på
högsta nivå. Hockey också, ja.
Nej, hon har varit suverän utan henne, det säger de flesta, men så är det ju. Hon har ju servat oss grabbar så till den bilden. Men det har hon gjort med stort hjärta, för hon älskar hockey. Hon är idrottstjej från början, duktig att springa och hoppa och fara som friidrott när hon gick i plugget, men hon gillar det här. Och hade hon inte gjort det, då hade det ju inte gått på något sätt. För att med 3 grabbar, framförallt när de var yngre, de lirade i Djurgården och Djurgårdens junior och så här. När hon gick och handla i Konsum hemma på den tiden, hon köpte sig 18 liter mjölk. Då började de undra om vi hade någon stor förlängning av något slag. Så att är det någonting alla killarna och jag kan tacka, så är det hennes otroliga engagemang.
Du bestämde dig då alltså för att bli tränare, eller hur gled du in på det? Du stod med i laget och du kände du vill inte släppa hockeyn. Hur kom du in i tränarsvängen? För att jag menar, det blir ju ändå ett beslut när man nu är tränare liksom.
Ja. Även på den tiden så fattades ju ledare. Och jag kan säga att jag började i blygsam omfattning i Atlas Hockey. Torsten Flygen var ju en legendarisk ordförande och ledare i Atlas Diesel och Atlas Copco. Och han hade frågat om inte jag kunde hjälpa till, och det gjorde jag det på pojklag. Och det är lite kul att se generationer. Nu har vi spelare i Nacka vars farser jag har tränat. Det är lite roligt. Ja. Man kan följa dem så här. Men så började det i liten skala. Och sen rullade det på relativt låg men härlig nivå. Och det är jag glad för idag. För jag kan stå med bägge fötterna och göra mig hörd på den breda hockeyn. Inte bara den glamorösa hockeyn i SHL eller tidigare också i landslag, utan jag vet ju var killarna kommer ifrån. Jag vet vad de har för förutsättningar. Jag tränade Värmdö på den tiden i division 3. Nu är de ett bra division 2-lag, men det var på relativt låg nivå. Jag tränade Nordia Bagarmossen som också var på nivå. Och där får man som ledare lära sig att ta hand om människor. Och det har jag med mig.
Men du kom ju in här så småningom i Djurgården.
Ja,
ja.
Det var, jag hade förmånen kan jag säga att träna Djurgårdens A-junior i J20. Och det var inga dussinnamn, det var Tommy Mört, Håkan Södergren, Micke Telven, Thomas Eriksson. Rätt så bra lirare. Och vi lyckades ändå förlora SM-finalen mot Kiruna av alla lag.
Hade de Micke Andersson?
Ja, det stämmer det. Micke Andersson och Lasse Karl som var med. De var ju bra, men vi hade ju pucken just jämt hela tiden. Men som vanligt så brast vi... en kille som trillade på rumpan två gånger i baklängesåkningen. Men det var ju en förmån att få träna så skickliga spelare. Nu var ju de redan i A-laget, så jag hade dem verkligen intermittent. Men jag har goda minnen av Djurgården också, där vi vann pojk-SM med pojkar födda 1969. Där dragplåstret, eller det stora stjärnnamnet, Tommy Söderström, målvakten. Han stod i mål där. Så att det är väl det närmsta jag har kommit ett SM-tecken.
Men som vi rullar på här med din tränarkarriär, så blev det, sen så tog du hand om Värmdö, då var det seniorer.
Ja, ja, det var det. Och det var, och med stor respekt för breddhockeyn som jag jobbar med sen administrativt och organisatoriskt, det är ju grunden till allting. Det var breddhockey med killar som kunde träna lite då och då. Men kul.
Ja, kul. Mm. Och sen blev det Nordia Bagarmossens IF.
Det var ett kolossalt bra ishockeylag. Det var nämligen så, och det var ju på, man körde på Kärrtorp, och det är fortfarande, finns det ingen hall där. De snackade hall då, här var inte något kallt det här, men det var alltså de spelarna som kom dit var de som inte riktigt efter J20-spel i AIK, Djurgården, Hammarby, och det var alltså inga dussin var. Skitbra spelare, de hamnade där. Men de hade lite andra intressen också. Olika. Och jag var ju ambitiös som jag vet inte vad. Jag ville, nu kör vi här. Så de kom ju till mig och sa, det är bra Elga, allt du gör, det är toppenbra, men du kan inte vara så jävla seriös. För att de ville lira på sina villkor, och det hade inte jag hajat.
Och då fick du hoppa till Huddinge sen, eller gick du till Huddinge?
Ja.
Och där är lite mer elit.
Ja, det var det. Jag var ju där vid två tillfällen, två gånger tre år, och hade underbara år. Och vi var ju med ena benen faktiskt i elitserien. Hade ju spelare som Charlie Berglund, Rickard Fransén, och ja, massa duktiga killar. Och det, där var det riktigt bra, för där var det ju grabbar som ville uppåt. Charlie hamnade i Djurgården sedermera, och Rickard hamnade ju i AIK när jag hamnade där.
Ja.
Men det, så är det ju. Men det var killar som, där var det inte, gjorde man kanske andra intressen, men det största intresset var ishockeyn, så man satsade ju helhjärtat. Så det var jättefina år i en kalasklubb.
Mm. Jag tänkte höra med dig just det här du säger, att vad som skiljer då de som är, för det finns ju många duktiga killar, men de har inte den här riktiga, alltså vad skiljer de som tar det här steget upp jämfört med de som lirar på lägre nivå? För de kanske är minst lika bra lirare, men alltså, vad är egenskapen som gör...
Ja, där är knepigt att säga. Jag har ju tränat grabbar, bara två spelare i elitserien med stor framgång, och så har jag yngsta killen som jag tyckte var den som hade mest innanför pannben och allting, men han var intresserad av annat. Så han blev bara juniormästare med Djurgården, och sen blev det vanligt division 2-spel. Det där är svårt att peka på, men jag har försökt titta på killar över åren. Dels måste de ju ha det, det låter ju slentrianmässigt, men de måste ha drömmen om någonting. Egna drivkraften, för det räcker inte att tränaren ska driva på. Man blir ju tokig när man hör efter en tränare, och man hör över till, idag Elgi måste du vara nöjd med oss på träningen. Det är inte jag som ska vara nöjd, det är grabbarna som ska vara nöjd. Men just den här drömmen, för många är, precis som du säger Niklas, de har så goda förutsättningar, men det finns annat. Många väljer ju att studera på rätt så hög nivå. Det är killar som sticker till USA som sätter studien först, hockeyn. Många andra har andra intressen. Av någon anledning så är det ju så att killar som är bra i hockey, de är band, de är bra i fotboll, de är bra i golf, de är bra i allting, och då gäller det att välja. Men just den här hängivenheten, så går det inte att komma ifrån att man inte behöver vara curlingfarsa och morsa, så måste man ju ha support hemifrån.
Mm. Och sen blev det Nacka HK, och där är du ju tillbaka nu då igen. Men så blev det Nacka, och det är också hög nivå. Det var på den tiden det var farmarlag till Djurgården, var det inte det?
Ja, det var på den tiden, och på gott och ont. Det är ju så här, vi är inte vana med det här. Var inte vana på den tiden heller. Även om det var en hel del spelare som var nere och spelade. Mats Sundin gjorde matcher i Nacka. Charlie Berglund spelade, och alla möjliga. Så att det var... Vad ska vi säga? Det är alltid det lag som, om vi säger nu Djurgården, Elitserien och Nacka då, divisionen, så blir det laget längst ner som torskar på det. Och det nästan ska vara så, för det är ju viktigast med Djurgården. Det som gick tokigt tycker jag, och det var inte Djurgårdens fel utan det var allas fel, att när det här var på väg, eller höll på, då tappade Nacka lite sin själ tycker jag, i form av härliga ledare. Man slog sin situationstecken till ro och litade på att Djurgården gör allting. Så att när det sen sedermera bröts det här, det var Putte Karlsson som skötte det här rätt så bra faktiskt. När det här bröt, då stod Nacka mer eller mindre med brallorna nere och hade ingenting att falla tillbaks på. Mm.
Men, och för din del då så blev det en flytt till Örebro. Vi har pratat om dig i podden tidigare, bland annat med Magnus Arvidsson, Färjestadkillen, Ottawa och Vancouver. Hur var det då? Då var det ju utanför 08-området.
Ja,
ja.
Man kanske först ska konstatera att emellan där så var jag ju faktiskt i AIK.
Ja.
Om vi tar det i rätt ordning. För ja. att jag hamnade i Örebro, det var väl en händelse. Jag fick kicken i AIK.
Ja.
Vad var det? 80 eller var det 90?
Så det var AIK före Örebro?
Ja, ja, det var det. Jag fick kicken när det var 8 omgångar kvar i Elitserien.
Det var Ankan som ja, höll i yxan. Jag vet, ja. Han har mått så dåligt, ja, över det Ankan. Han har tagit upp det många gånger, ja, med mig.
Nej, Kymit om Ankan som är en hedersperson. Vänlig, alltid varit rejäl mot mig. Att han fick den som fick bära hundhuvudet. Ja. Det var ju så här att Ankan kallade mig till ett möte. Och jag gick dit för vi hade haft lite lösa planer på att jag skulle avsluta säsongen, gå in som sportchef och så skulle vi ta in en ny tränare. Jag träffade honom på lokal i Stockholm och gick därifrån med hukat huvud, för jag fick sparken på det sättet.
Vad var för motiveringen?
Ja, det var en krystad motivering. Ordföranden och några i styrelsen som naturligtvis inte var framme då och pratade, men de gav en förklaring som Ankan skulle säga, och det var att sponsorerna var inte nöjda med det sportsliga resultatet. Jag kommer att bli så väl ihåg det.
Och då var ni i en uppåtgående trend.
Ja, vi hade gått upp och lagt oss och hamnat på 8:e plats. Ja. Ska vi veta det, att 2 år på raken hade vi tidigare. Första året jag var där, då slog ut Djurgården. Djurgården vann serien, vi kom 8, vi slog ut dem. Året därpå mötte vi Djurgården igen, då fick vi torsk. Dock väldigt där. Så det var, kan man säga, lite kymigt kändes det.
Ja.
Ja, och då hamnade jag i Örebro.
Ja, men hur kändes det alltså att få sparken? Det var någon som sa det tror jag var Arthur Blomstedt som sa det, han hade fått sparken som tränare. Så, nu är man en riktig tränare, nu har jag fått sparken 2 gånger. Hur känns det att få sparken? Och speciellt i ett sånt läge när du inte får, när motiveringen är som du säger krystad.
Det är klart att det är ju värdelöst. Folk får säga att man är ingen riktig tränare för att få sparken. Det är ju naturligtvis kvalificerat skitsnack. Det är ingen som vill ha sparken. Det som jag tyckte var lite jobbigt, det var kanske inte var för mig. Jag kände mig ju förnedrad. Det gjorde jag för att vi hade en ordförande på den tiden som gick ut en tidningsartikel sen och sa att jag kunde inte träna lag, jag kunde inte matcha lag, jag kunde inte motivera. Jag var värdelöst. Och det kändes kymigt. Men vad ska man säga? Det som var jobbigt, det var för mina 3 grabbar då, som var på väg upp och skulle i ishockey, pojkhockey, att i plugg var ju snacka, har farsan fått sparken? Eller kanske inte så, men och de visste inte riktigt vad de skulle säga. Men något kanske man lärde sig i alla fall, att man blev lite mer hårdhudad efter en sån där incident.
Ja, för du vet ju nästan när du blir tränare, det spelar ingen roll vilken sport det är, att du vet ju nästan med säkerhet, det finns för något undantag, så Alex Ferguson, så får du ju sparken. Ja. Om det tar 2 månader, 2 år eller vad det nu är, så förr eller senare så får du ju sparken.
Man säger, där kan jag bli lite, ibland lite irriterad på vissa journalister som säger, det är ingenting, man ska inte gnälla som ledare och tränare, man vet nog vad man ger sig in på. Ja, det är klart man vet det, men det är ändå lika smärtsamt. Och på den tiden, när det här var 90 eller 91, jag hade ju naturligtvis anständig ersättning, men det var ju inte någonting som jag kunde bygga en framtid på. Så att det incitamentet, det var ju borta med pengarna.
Ja, hur den biten, för det, när alla har ju behov av visst mått av trygghet i alla fall, och visst, om du har ett treårskontrakt och får sparken efter ett år så får du betalt i två år till, men det är ändå en osäker bana hela tiden. Du vet inte vilka pengar som ni har att röra i familjen,
men
och så.
Det var ingenting som AIK misskötte på något sätt, tvärtom. AIK var ju professionella organisatoriskt, administrativt, så det var ju inga problem med det.
Nej. Men just den att ge sig in i den här tränar, alltså välja tränaryrket, för du har ju haft det som yrke väldigt länge, att det är ju en risky business.
Ja, visst är det. Det är en utmaning.
Hur pratar ni familjen om det? Vad sa du till Lillemor? Nu ska jag ta det här uppdraget.
Det är klart att när jag fick erbjudan om AIK så var jag ju verkligen stolt att få äntligen få det. Jag tyckte jag varit värd länge att få ett elitlag, men nu fick jag det, så att hon märkte ju på mig att jag var så till med i brallorna, att jag fick ett lag på den nivån. Så hon sa, du måste ju ta det här, annars kommer du ångra dig hela ditt liv.
Var det då som guldklockan försvann, eller?
Nej, det var faktiskt tidigare.
Ja, tidigare. Ja,
den försvann tidigare, som sagt.
Okej, och efter AIK då så tog du ändå an Örebro. Och hur var det då? För Örebro har ju haft sina ups and downs som klubb, hockeyklubb.
Jag gläds idag att Örebro är en väldigt välskött klubb. Mm. Ordning och reda på spelare, bra ledarteam, bra organisation. Och att man har ordning på sin ekonomi. Jag visste inte hur det stod till riktigt i Örebro, det ska jag säga. Och det visas ju sen att organisationen var bristfällig, ekonomin var ändå mer bristfällig. Och det gjorde ju att första året, och vi hade bra lag, exempelvis Magnus Arvidsson som jobbar på radion sen tillsammans med. Vi hade ett riktigt bra lag, Micke Holmberg, kom ihåg, han kom från Färjestad. Det var ju guldlirare, så vi var bra att peta i Allsvenskan. Men det var ju en osäkerhet med det här med ersättning. Jag minns, om det var andra året tror jag, kom hem efter en match. Jag hade, som det hette på den tiden, fritt vivre, alltså lägenheten stod Örebro för. Kom hem sent en natt, jag kommer inte ihåg vad jag hade spelat, och klev in i hallen och blev alldeles blöt om fötterna. Då hade Örebro Energi stängt av elen, för Örebro hade inte betalt kostnaderna. Så att frysa och kyla och allting, det är ju kanske en petitess, men det var lite signifikativt för hur det var. Och det här inverkade också på att driva killarna. Killarna hade ju ersättning, inte alls några fantasisummen, nej, för skjutsingen. Men det var relevant, de hade, och då fick de inte, de man sköt på det. Och jag fick inte heller lön, och det var ju inget bra hemma. Så att sen råkade jag ut för en riktig fadäs där. För när jag slutade i Örebro så frågade då styrelsen, som var goda vänner till mig, det var ju fint folk så här, som jag lärde känna, kalaskillar, om jag inte kunde finnas kvar som suppleant i styrelsen för att hjälpa dem med spelarrekrytering. Inte att jag skulle ringa till lirare, men att de kunde bolla med mig. Jag hade redan gjort avtal med Huddinge igen, min andra treårsperiod. Så jag ställde upp på det. Och en av mina absolut bästa vänner, Måsat Andersson, den gamla stjärnliraren, han hade laget, och det gick åt pipsvängen. Så att på våren, vad det kunde ha varit. Ja, vi får titta på det. Men på våren på den säsongen jag redan hade lämnat, då gick Örebro i konkurs. Och jag var ju suppleant, och jag förstod ju inte att alla i styrelsen och även suppleanter är betalningsskyldiga. Så vi blev ställda inför skranket i Örebro tingsrätt. Och där jag, och det var samtidigt som Kurre Rundmark hade besvärligt med Västerås och förlorade väldigt mycket pengar. Själv förlorade jag och blev betalningsskyldig. Först hade jag haft trassel att få min lön, sen fick jag betala 150 000 kronor. Det var min del som suppleant i det hela. Då kan man ju säga att då fick jag inte beröm av Lillemor.
Nej.
Så det var trist. Idag är Örebro, och jag gläds och följer dem, att det är ordning. Och det verkar som man har kommit för att stanna.
Mm. Hur kändes det då? Du var också lite tagen på sängen. Alltså, du sitter, hoppar in som suppliant och ska vara lite schysst där och ställa upp för kompisarna. Och sen pang, 150 000, det var ju mycket pengar.
Jag borde
då.
Ja, herregud. Skattade pengar i och för sig. Jag hade kanske inte fått dem ännu. Men nej, det var ju naturligtvis väldigt kymmet. Jag borde ha varit om och kring mig. Och där, det där har satt mig i svåra situationer sedermera. För att jag borde ju ha tagit reda på vad mitt ansvar var. Det har satt, för att när jag har jobbat i Stockholms hockeyförbund under nästan 15-20 år i ledande ställning, då har jag ju fått frågor från föreningsföreträdare. De vill ha mig i styrelsen. Och då vet jag av egen erfarenhet att du är. Så jag har ju sagt det. Är det någonting man ska tänka på, har de sagt till mig. Och det har ju varit min skyldighet att tala om att så här är det. Så att förmodligen har jag stött undan några personer över tid att ta styrelsejobb just med den här risken. Och det känns inte så himla bra mot föreningarna.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Efter Örebro då, så då hamnade du i Småland i
morgon. Nej, Björklöven först.
Björklöven först, för sen ska vi till Småland sen då. Men Björklöven, IF Björklöven, klassiska Löven i Umeå.
Ja, verkligen. Ja. Det var så här, och det kan man väl lyfta nu efter så lång tid, att Åke Bergdahl, som var president i Djurgården, kontaktade mig och ställde frågan rakt: skulle du kunna tänka dig att bli tränare i Djurgården? Och det kan jag lugnt säga, det har varit min dröm ända sedan jag började med det där träneriet. Och vi träffades ett antal gånger. De hade förankrat det, och det visste inte jag, hos min son Mankan Jansson. Han lirar ju i Djurgården. Han kanske inte jublar, men han visste ju vad hans pappa, det vill säga jag, hade gått och drömt om. Så att han sa, vi kör i det hela. Och vi träffade flera gånger, och så träffades vi en sista gång på Park Hotel i Stockholm, Åke och jag, och det var frid och fröjd. Jag ska bara förankra det här nu. Jag ringer dig senare ikväll och så går vi ut med det här. Och jag var ju som en lärka. Men klockan blev både 7, 8, 9, 10. Då förstod jag, nu är det någonting. Och det var det. Då ville inte övriga tränare i Djurgården att jag skulle komma in. Det fanns ju en trojka där med tränare. För de ansåg att jag var auktoritär. De kanske inte sa gammalmodig, det vet jag inte. Jag tyckte jag hade hängt med ishockeyn lite väl. Men de tyckte det, så att Åke kunde inte få igenom det. Så att det förblev i den dröm. Och precis samma veva, dagen efter, ringde Olle, det kommer jag inte ihåg efternamnet, Olle Björn, från Björklöven och frågade. För då hade virus tagit upp dem i Elysée och hade ställt eller hade anspråk på hur föreningen skulle agera spelarfrågan, vilken förening inte kunde ställa upp på. Och då sa han det, då vill inte jag vara med. Och då hade väl de tittat, och jag vet inte om jag var andra eller sjuttonde namnet de kom upp till, men jag fick frågan. Och då var jag lite sårbar i och med att jag hade blivit blåst på min dröm. Så jag åkte upp dit och blev väldigt väl omhändertagen och signade, som det heter, och flyttade dit upp till Björkarnas stad. Och vi hade ett lag som var rätt så bra. Vi var inte toppen bra, men
hade
kanske...
Vad hade du för killar då? Eller?
Nej, jag hade ju Micke Andersson. Mm. Jag hade kanske den bästa spelare jag någonsin har haft. Patrik Sundström spelade där. Han var väldigt skadad, hade kommit hem från New Jersey för några år sedan. Och kunde naturligtvis inte gå på 150%. Men bara, han var den här informella ledaren, men hade ont jämt. Vi kan ju säga att när han spelade var vi rätt så bra. Mm. När han inte kunde spela, då torskade vi. På den tiden var det ju också så att då åkte man ur Elitserien vid jul, vilket vi gjorde. Det kanske inte var oväntat, men det var kämpigt. För att vi skulle gå in i, vi hade Micke Andersson, vi hade Peter Andersson, Washington-backen också. Så att det var inga dunungar. Vi gick in i... ja, jag vet inte vad det kallades då. Ja. Om det var kvalserien då, det var skjutsingen eller vad. Ja, det springer av. Vi skulle möta Boden. Och Boden hade en av mina juniorlandslagsspelare som jag hade haft i många år, Uffe Sandström. Och han gjorde som han ville med oss. Och vi torskade med stor besvikelse. Och där blev det väl lite att killarna... Jag var förbaskad på killarna, för jag tyckte de inte var rejäla, tog sitt ansvar. Allt det här som man kräver av en hockeylirare. De tyckte att jag inte förberett oss på match mot den här typen av motstånd. Jag tyckte det. Jag tyckte också att om man lirar i Washington och lite överallt här, så ska man kunna hantera det. Men så jag blev bara en säsong gammal där. För där kan man säga att jag har ju ibland fått höra, inte minst i radion, de flesta har väl ingenting emot det, men det finns de som har inte tagit illa, men tycker att min Stockholmsjargong har gått till överdrift, tycker de. Så killarna kom faktiskt i Björklöven efter rätt så kort tid och sa, du måste lägga av och vara så jävla kaxig. Kaxig ser jag inte kaxig, men det hörs ju på det. Mm. Alltså mitt snack. Mm. Så där kan man säga, fel man på fel plats på det sättet. Och det var då jag tog flyget ner till Ljungby.
Ja, då hamnade du i Ljungby, mörkaste Småland. Mm.
Ja. Ett litet Leksand kan man säga. Ja. I alla fall.
Sunnebohov.
Sunnebohov gamla, det är ju nybyggt nu, men med underbara ledare runt omkring. Jag fick så mycket vänner nere i Troja, Ljungby. Vi hade bra lag också, mycket bra lag. Kessler Eriksson bland annat från Jönköping. Så vi spelade väl och spelade i Allsvenskan. Men jag såg inte för mig själv. Jag kände, nej, ska jag hålla på och härja så här? Och sitta och åka från Sunderbyhål till Stockholm hem varje helg och sticka ner så här. Det var 42 mil på den tiden. Det var ett jäkla körande. Så att efter en säsong så tyckte vi nog, eller jag, att det räckte. Och de där två sista åren så brukar inte jag vilja ha det korta förhållanden. Men omständigheterna gjorde det på det sättet. Men det var... Det var verkligen genuin med dessa rediga smålänningar. För att där var det så här att om vi lirade en match så förlorade vi. Så fick man att handla dagen därpå. Då kunde damen i kassan säga, det var redigt dåligt igår, tränaren. Ja. Alltså alla visste allting. Och det var underbart, men samtidigt rätt så påfrestande.
Mm. Vad tänkte du då efter Troja när det gällde tränarskapet?
Då tänkte jag, nu ska man nog coola ner sig och flytta hem och ta hand om det hela hemma. Och det var nog ett rätt så bra beslut. Mm. Jag har ju sett en hel del kollegor över tid faktiskt, och, som har hemfallit åt laster och framförallt haft väldigt svårt att hantera äktenskap. Lillemor och jag har varit gifta nu i 53 år. Och,
grattis!
Ja, tack. Det är, alla säger så här, med samma kärring, säger de.
Ja.
Det är lite killsnack så där. Men jag tänkte, nej, det här går inte längre. Jag hade ju missat mina grabbars utveckling egentligen. Och det är någonting jag ångrar över de här åren, så är det just det att både Stefan som är äldst, Magnus som är mellan och Niklas, det är yngsta, att de klarar sig utan mig, det är inte frågan det, men jag fanns inte riktigt i deras medvetenhet, närvaro. Så att,
men hade du något val då, Elge? Var det inte det att du hade en sån passion för hockeyn så att det liksom, hade du suttit hemma så hade det kanske blivit fel det också?
Ja, nej, men det försvarar jag mig med i alla fall. Ja. Precis det du påstår, att jag hade ju valt den här yrkesbanan nu. Och sen att det var som det var på de olika ställena, men så är det ju arbetslivet också. Det är inte säkert att man passar in eller att man hela den roll man ska spela, att den är passande för mig som person. Så att visst var det så, men ändå, om jag ställer det emot valet så att säga, mot att jag inte var tillräckligt med grabbarna, de har aldrig sagt någonting, inte Lillemor heller, men jag har nog dömt mig själv lite där. Fan, jag skulle nog haft lite mera på hemmaplan.
Ja, men det gick ju som sagt var anständigt för dem också, om man säger så. Båda två spelade på elitnivå. Stefan är både Djurgården och AIK, Rögle och Örebro, och Magnus blev svensk mästare med Djurgården, så att det har väl funkat bra ishockeymässigt åtminstone för dem.
Ja då, det har det visst gjort. De har skött det där väl, och det har de gjort tack vare supporten hemifrån, men framförallt också av väldigt duktiga kollegor runt om i landet, både AIK, Djurgården, Rögle, vad du vill. Stefan spelade för övrigt i Örebro om det var andra omgången eller första, jag kommer inte ihåg.
Han var där i tre år i alla fall.
Ja, så han spelade ihop med Magnus Arvidsson och Micke Holmberg och allt vad alla kämpar hette.
Hur gammal var du då efter när du tog det här beslutet att flytta hem och ta det lite lugnt med tränarskapet?
Ja, jag var nog upp mot en 60 år. Jag kommer inte ihåg riktigt, upp mot 60 år någonting. Och det är ju ingen ålder på en häst.
Nej.
Jag kan bli lite irriterad ibland. Och det är väl därför, naturligtvis pratar jag egen sak, för man är lite äldre. Men jag tycker inte man ska titta så mycket i pressbetyg, utan kanske titta vad det är för människa, för vi är olika, vi som är yngre och äldre. Man kan inte riktigt jämföra och se vad står vederförande på, kan han hantera. Jag hatar när gamla polare äldre säger att det var så mycket bättre, det är bara skit nu och allting. De har inte hängt med. Jag har haft förmånen att få hänga med både på den här nivån vi har talat om och sedermera i Stockholms hockeyförbund och se hur hockeyn fungerar. Så att jag tycker, jag är väl ingen USA-fantast, men där tycker jag de tar vara på gubbarna och tanterna till de kör ut dem i rullator.
Ja. Ja, vi ska ta det här med Stockholms ishockeyförbund också då. Du var alltså kanslichef i 15 år och
14
år, och ordförande var du från 2008 till...
Ja, det var 13 tror jag. Det var där omkring.
Hur upplevde du det då? För att sitta i för det är ju en speciell atmosfär i ett förbund.
Ja, och allra helst i Stockholms hockeyförbund, som är det överlägset största. När det begav sig, vi har ju pratat om det här med ishockeyn totalt, men när det begav sig för 10 år sedan, då hade nästan Stockholm 25% av alla ungdomsspelare i Sverige. Det är inte riktigt så idag, det är kring 20%. Nej, men det var oerhört spännande, och kan man tycka sitta där och hålla på. Men alltså, jag trodde när jag klev in där att jag var en snitsare på hockeyn. Och det är möjligt att jag kunde något bra försvarsspel och eventuellt powerplay. Jag har ju gått i fel ordning. Jag skulle ha börjat där och sen gått ut på fältet. För gud vad jag fick kämpa och vad härligt det var med dessa fantastiska klubbledare som vi fortfarande bygger hela ishockey på. Det jag tror folk glömmer bort och ser bara finrummet här uppe. Men herregud, grabbarna i finrummet, både tränare och spelare, de kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och då måste man veta lite hur det fungerar med inga istider, med svår ekonomi, med ett väldigt tryck för ungdomsledaren från inte minst föräldrar och ledare, hela omgivningen. Jag fick lära mig jättemycket under de åren, och jag tror jag bidrog lite grann till att vi styrslade upp saker och ting. Vi hade haft, exempel när jag blev ordförande, har vi haft alldeles utmärkta ordförande som var akademiskt utbildade och hade höga positioner i näringslivet. Men jag blev vald därför man ville ha en ordförande som hade hockeyanknytning, och jag kom in lite gynnsamt där. Det var stimulerande som 17, det måste jag säga.
Hur ser du på vi var inne lite på det tidigare, hur ser du på framförallt Stockholms ishockeyns framtid? Du som har suttit på förbundet och du som hör eller känner strömningarna och märker tendenserna.
Ja. Jag brukar säga ibland när jag pratar om sånt här att det jag säger nu, det vill jag inte säga förut när jag var officiell person för Stockholm. Det hade varit orätt av mig. Vi ska veta det att jag jobbar en del åt Stockholm. Vi ska starta nu här om 3 veckor ett projekt, Fair Play. Vi har lite stökigt kring och på våra hockeybanor. Och då är jag så att säga ansvarig för det projektet. Jag har goda medarbetare. Kristoffer Ottosson, känd från Djurgården och radion. Jag har KG Soppel som är på hög nivå i Djurgården, och jag har en herre som heter Björn Färber som har varit domare, tränare och allting. Vi ska alltså ut och missionera här, så jag har rätt så bra kontakt med Stockholm. Dessutom blev jag otroligt överraskad och hyllad och överväldigad på Stockholms hockeyförbunds årsmöte. Då fick jag det finaste förtjänsttecknet som finns i Stockholmshockeyn, nämligen förtjänsttecken i guld tror jag det hette. Och det är bara, vi är bara 9 stycken sedan förbundet bildades 1945 som har fått det här. Så att det är väl ingenting som, jag går ju inte omkring med den här. Nej. Men just att man blir uppmärksamma för, då kanske man har betytt lite grann i alla fall. Men Stockholmshockeyn i sig, ur föreningsperspektiv så är det rätt så bra, det måste jag säga. I Nacka Hockey där jag jobbar, där är det underbara ledare, och det är det Bo IF och Eker överallt, så det är inte frågan om det. Det som är lite bekymmersamt, det är att förra året när det begav sig, då ville killarna ut i landet komma in till Stockholm och lira. Nu är det tvärtom. Sålunda hade Nacka föregående år 6 man tror jag var i tv-laget, eller 5 i tv-laget. Och det är ju jättekul för dem. TV-pucken kan vi lämna därhen vad jag tycker om den. Men alla de 5 försvann ut i hockeygymnasiet i landet. Det är inget bra. Vi har så mycket spelare från Stockholm ute i landet. Så jag kan tänka mig att vi har nästan 2 elitserielag. Plus att vi har jättemycket unga spelare. Och jag säger inte att det är fel, för ishockeyn i landet, jag har ju varit ute som jag har talat om, den är bra. Men det utarmar oss i Stockholm. De sticker. Det är gräset är grönare i Skellefteå eller var det nu är.
Vad kan vi göra åt problemet då?
Ja, för det första ska man nog säga, ska man inte bara konstatera och gnälla, utan vi måste ju naturligtvis, klubbarna, fundera på vad vi kan göra. Vi har ju lite svårt. Vi har ett ishockeygymnasium i Nacka, med Nacka enskilda gymnasium, där en kille som heter Magnus Ranström från Nacka driver tillsammans med J18-laget i Nacka, som är så jäkla bra. Jag följer dem ju varje dag nästan, ser träningar, entusiasm. Sålunda, de eleverna föregående år som bildade J18-laget, de gick till högsta serien för J18 i Sverige, och det är inte ofta, för då var vi division 2, så att vi har en god utbildning. Men det är inte ett så att säga officiellt gymnasium, eftersom det är bara få som har det. Där har du en grej, att man vill ut. Sen har det blivit en trend att man ska ut i landet, för att spelare och dess föräldrar som man talar med har tidigare i alla fall hävdat att det är lättare att komma fram ut i landet i än i Stockholm. Och här skulle, om jag kan se ett önskescenario, så skulle vi ha, som vi har Djurgården som ett strångt lag i SHL, och så skulle vi ha AIK också. Springer av vad man tycker om det hela. Men för hockeyns skull, att nu blir det så väldigt smalt att duktiga spelare, det är bara Djurgården som spelar på högsta nivå. Och vi måste upp med AIK, och så skulle någon av oss division 1-lag springer roll, vilket egentligen spelar i allsvenskan, så vi hade lite olika nivåer. Men än så länge har vi ju bara Djurgården på högsta nivå, och då ser killarna att det är lättare där eller där eller där.
Mm. Ja, det är intressant det där. 25 år på Radiosporten.
Japp.
Hur kom du in?
Ja,
för det är ju, alltså du har ju jobbat med Rolle Ståhls förut, tror jag, på att säga. Han var ju på TV, men det finns ju, det är inte helt, det är en ganska smal bransch både TV och radio och komma in som expert.
Ja. Jag kan säga så här, 1986 så gick ju VM i Moskva, jag var där. Och då ett radarpar som hette Lasse Kink och Leffe Bork refererade. Jag hörde ju inte det, vi satt ju på läktaren. Jag var ju med andra tränare där. Då blev Leffe sjuk. Rätt så ordentligt sjuk, och blev intagen på sjukhus till VM-finalen. Och Lasse Kink satt solo där. Kom han till mig och frågade om jag ställer upp i radion. Ja, så kan jag väl göra. Mm. Och det blev ett väldigt elände, för arrangören började undra att Sveriges Radio skulle akkreditera en ny bisittare, kan vi säga, till en match. Men på den vägen blev det. Och jag bad med, och Lasse är ju, var ju och är en väldigt skicklig yrkesman. Så på den vägen är det. Och så 4 eller 5 år efter sen så ringde Per Josefsson, radiosportchefen, och frågade om jag kunde tänka mig. Han hade blivit snett till lite, för då var jag faktiskt i Örebro. Och då hade de på Radiosporten 16 eller var 17 sändningar då. Då hade man pratat om att de visste inte om Burakovsky kunde spela kvällens match med AIK. Däremot så inte ett ord om allsvenskan runt omkring. Så jag ringde till Radiosporten och sa, fan, måste vi titta på hela hockeyn? Inte till honom. Men så frågade han om jag kunde tänka mig att börja. På den vägen är det. Och samtidigt hade ju Lasse Granqvist då, han var ju yngling då, börjat.
Så kom du in på den banan och... Ja. Och nu har du åkt runt i 25 år och gjort Tre Kronor och Elitserien och allt möjligt i olika World Cup och allt vad det nu heter. Berätta om den här tiden. Vad är det bästa med att följa ishockeyn från den horisonten, så att säga?
Det är ju privilegierat. Ja, jag vill ändå säga det att som grund ha hela den breda ishockeyn som vi har talat om, med allt vad det innebär, vad killarna nu kommer ifrån, hela vägen. Kalle Johansson och Uffe Dahlén, som du känner väl till, kommer från Östersund och Kungälv, vanliga...
Kungsbacka. Ja, här spelar väl ingen kallare.
Ja,
det är
lika bra. Ja. Och se dem hela vägen så här, det är ju en ynnest. Jag jobbar ju inte internationellt. Det sista jag gjorde var att vara med, det var i Vancouver. 2012 var väl det.
10.
Tiden går fort, det var roligt. Men jag har gjort varit med på 6 OS, jag har varit med på jag vet inte hur många VM och World Cup som du säger, så jag har fått min beskärda del, och det är ju naturligtvis en ynnest. Man har ju upplevt saker och ting som, ja, glädjen i Turin när Sverige vann OS med passning Sundin, eller Foppa Sundin och Lidas Nyperuppan, det går ju aldrig bort.
Nej.
Eller Salt Lake City när de skjuter från halva banan, Vitryssland.
Ja, det blev omdebatterat, ja. Det där. Lasse, jag har ju varit med på den och pratat om det, men det var till och med upp i Rapport och talades om det där referatet.
Nej, det var ju väldigt, och Lasse blev kolossalt upprörd. Det blev jag också. men inte så till en milda grad. Och där hade faktiskt Lasse och jag den enda kanske, inte skärmyssling, men
diskussionen, ja.
Lite tuffare tag, för att, jag kommer så väl ihåg, hans mamma ringde ju, vet du, precis som matchen var slut och sa, Lasse, så här kan du inte säga, det han hade sagt då. Och jag kan också inom parentes tycka att tränarna på den tiden, Hardy och, vad heter han i Södertälje?
Valtin.
De kom undan väldigt billigt, vilket lag Sverige hade. Oavsett man spelar ett träd eller vilken hockey man spelade, torpedhockey, så grabbarna i sig skulle kunna vinna. Men tränarna, det försvann bara. Lasse blev ju anmäld då där, och han tyckte kanske att framförallt jag vet inte vad han riktigt tyckte om övriga medarbetare, men att jag inte hade stöttat honom tillräckligt i den... mycket negativa insats som Tre Kronor gjorde. Jag tyckte jag hade gjort det, men han tyckte nog inte det och var väl lite besviken på mig att inte jag gav honom mer support. Så det var den gången. Sen var det ju, nu ska vi se här, när var det i Finland Sverige mötte, när vi låg under med 5-1.
Vände, ja.
Ja, just det. Den matchen, den fick ju Lasse sedermera pris för som Radiosportens bästa reportage någonsin. Och jag sitter och kväker lite i bakgrunden. Det var ju skillnader då, glädje och olycka borta i Salt Lake City. Sen har det ju varit en räcka av matcher, situationer där man har både varit glad och förbaskad på motståndare och med. Just det här nu, World Cup som ska gå av stapeln, det går inte komma ifrån. Även om Sverige nu är lite åtlåtna, så det är ju det bästa. Det är ju crème de la crème. VM, med stor respekt, jag förstår varför man har VM, för att få in pengar och utveckla hockeyn. Men ibland är ju VM rätt så beige, om man får säga så. Men World Cup, titta på de här lagen som kommer dit. Titta på det här unga transatlantiska lagen ska lira. Där får nog övriga hålla i brallorna ordentligt, för de vill ju visa. Så att, det ser jag fram emot att det kommer nu, så man kan lyssna eller titta på TV.
Som kommentator får jag höra med dig då. Du har haft olika referenter då. Hur anpassar du dig till dem, eller kör du ditt race, eller hur tänker du? För det är klart, det blir ju lättare efter ett tag när vi lär känna varandra, eller ni lär känna varandra naturligtvis. Men ändå, alla kommentatorer eller referenter har ju sin egen stil. Hur tänker du kring det?
Jo, jag tänker följande, att för det första måste jag vara som jag är själv. Jag kan inte lägga på mig någon maner, utan man får ta runder med det goda med mig. Och ibland blir det någon som tycker att jag säger svaga buggar idag, att jag kanske skulle sagt att svaga ben istället. Men jag försöker vara mig själv. Sen är det ju upp till den man är med. Men Lasse Granqvist och jag körde ju ihop i tog nästan 15 år, och han är ju unik, inte så att han kan ishockey mycket bättre än många andra, men han är unik som person, som passade mig till trots, fast han är lika, han är yngre än min äldsta grabb, men det passade. Han har ju en dimension i dels att han har lärt sig spelet väldigt bra, det har han gjort. Men så har han en ytterligare dimension i sitt sätt att beskriva, inte bara på isen, utan massa olika saker. Plus att han har en framtoning som passar mig. När han, jag ska komma till Magnus Wahlman, för det är nästan samma sak. När vi bara sitter så bara tittar man på varandra. Så är det, det är inget bra när någon säger, eller hur Lars-Gunnar Jansson? Eller vad säger du LG Jansson? Jag förstår att man säger så ibland, men det är inget bra, utan det ska ske mer ungefär som vi sitter och talar nu, fast den ena refererar och den andra kommenterar. I det sammanhanget kan jag säga att min yngsta kille Niklas, som jag trodde skulle bli jäkligt bra hockey, han blev bra, men han hade annat för sig. Han sa vid ett tillfälle att han kunde inte förstå hur jag kunde få betalt för att säga självklarheter. Då kom han ner på jorden.
Ja. Men utan, det är ju skillnad på TV och radio där, utan rösterna så är det ju ingen match, va? Ljudet kan ju försvinna på tvn och du kan ju ändå se vad det står, va? Men i radio är ni ju allt.
Det gäller att...
Och säger ni att det är på högersidan så tror vi på det, fast det är på vänstersidan.
Visst, är det så. Ja, men man målar ju en bild. Och min mamma som är avliden och hennes syrra, de lyssnade på Radiosporten till de var 93-94 år. Man kan intressera dem en smula, då vill de. För det gäller att nå, det gäller inte att nå hockeynördarna, för de kan det här rätt bra, utan det gäller att nå alla, han som har fått en taskig körning med taxi eller någon som jobbar och står och styckar en gris någonstans i okänlig arbetstid, att de känner igen sig, och det är precis som du säger, därför är det lättare att vara så kallade expert på radion, eller ibland när det går dåligt kallar jag mig förbisittare. Det är lättare där, för att om du sitter i bilen, du kan inte kolla mig. Men om jag sitter och ser på tv och du pratar, du och Kalle Johansson, då kan jag kolla. Och så säger Kalle, ja, där borde han ha lagt in pucken djupt för att få det och det. Då kan jag tycka, vad fan säger han? Jag ska inte lägga pucken djupt där. Mm. Men om jag säger det, då kan ju de här mina lyssnare, de kan ju inte ifrågasätta det. Så att det är lite lättare där. Men det är ju också spännande att kunna ge så pass mycket. Och det har, tror jag, Lasse och jag har vi kompletterat varann rätt så väl. Åtminstone vad jag har förstått. Nu sedan 10 år jobbar jag med Magnus Wahlman från Gävle. Och som referent, vad som sker på isen, så är han Lasse Granqvist like.
Mm. Det är en hockeykille också, Magnus.
Ja, ja, inte riktigt. Men han är skridskåkare från början. Hastighetsåkare.
Jaså,
ja. Han har varit med på...
Han är från Gävle. Jag trodde alla var hockeykillar i Gävle.
Ja, nej, han är från Valbo. Ja, ja. Det är utanför Gävle. Nej, men han är kolossalt duktig på att kunna förstå. Och vi pratar ju periodvillor och allt så här. Sen är han som han är, bredvid det hela. Men han har samma utomordentliga, nästan jag blir varm när jag tänker på det, generositet mot mig som sitter bredvid. Att gärna, han bollar inte in, utan han bara förväntar sig. Och det vet jag. Och då känner jag, man kan ju känna, det tror jag du också tycker, att ibland är man bra, ibland har det inte gått så bra. Men när jag är med Magnus så känner jag en generös, ja, alltså, helt mysigt. Jag hittar inga bra ord.
Ja, men det där är ju, det är ju intressant, just det här samarbetet också, att hitta det där. Men också utanför isen då. Det gäller ju, du vet ju själv, man går, åker du på ett längre mästerskap eller en Stanley Cup-final i mitt fall eller vad, vi går ju dra på varandra. Så det är viktigt att det funkar utanför också, eller hur?
Ja, vi kör det.
Och där vad gör du på off-dagar och sånt där när ni är ute på? Går du på museum eller går du bara att titta på träningarna? Eller?
På Lasses tid, vet du, då, han drog ju med mig på, vi såg ju en hel del operetter i Toronto, fick han med mig på det. Och jag älskar ju musik, så frågade han det. Men det var det. Med Mange är ju småbarnförälder, och det är inte jag. Jag är barnbarn i hans ålder, så vi är lite surra om ändå, men det är oftast lugnt. Vi kan väl konstatera från Radiosportens sida att vi... Ett antal till under den här åren. Vi har inte missat en träning, Lasse och jag. Inte en uppvärmning på förmiddagen. Det säger jag, fan, det är ingenting att kolla på. Det är klart det är. Det är där man kan se. Har Pelle Mårts gjort en förändring? Hur ser han ut där? Jag vet att träning är skillnad mot match. Men man får en bild av det hela. Lillehammer OS. Vi var naturligtvis på förmiddagsträningen. Jag kommer inte ihåg vem som stod där. I det målet stod en kille. Ja, men vad är det där för någonting? Stod rätt upp så här fram och tillbaka. Och Bosse Tovland då, på den tiden, managern, rusade in. Vad är det här? Var det en ny mål? Nej, det är ingenting att snacka om. Vi förstod att det var något lurt. Det var Charlie Berglund som stod i mål för Algotsson, som han hette då, målvakten från Frölunda. Han hade åkt hem för att hans hustru skulle föda barn. Och det är bra med sån information, så man är beredd på det hela. Och då har... Efter träningen åker hela laget fram och gör vågen till oss för att vi är där. De vet, och det kan låta skrytsamt, de vet att vi är genuina.
Du, jag tänkte på en sak med tidigare då, med ledarskap. För det är ju oerhört viktigt, och det är ju någonting som du har ägnat större delen av ditt ditt yrkesliv åt. Vad är bra ledarskap för dig? Går det att tala om det i generella termer?
Ja, det kan man säkerligen göra, och det finns ju ledarskap som man kan tycka ibland är tokiga, men ändå är resultat. Jag tycker det är situationsrelaterat och framförallt grupprelaterat. Håller du på med unga människor som är på väg upp och man ska utveckla en sak, är du på absoluta toppnivå där killarna tjänar 422 000 i månaden, då blir det ett annat ledarskap om det inte fungerar. Jag tycker att omtanken om, oavsett i den högavlönade eller ungdomen, omtanken om vederbörande, man ska utgå från att som ledare är man ju till för dem. Även om man i det kommersiella sammanhanget, om man tränar topplag så här, har ekonomisk press på, så man måste ju gå till slutspel för sjutton, annars missar ju föreningen 8,3 miljoner. Så är det här generösa omtanken om individen, det måste ligga till grund. Har man inte det, där man, jag vet över tid, om det är kollegor eller kompisar, det kan jag inte säga, men som har haft ett väldigt konstigt synsätt på att det är bara lyda order och peka med hela handen. Ja, men varje person är en unik individ, och det är det som är så svårt. Man kanske över tid, och även jag, har... Man generaliserar för mycket. Du har 22 spelare som ska lira på kvällen eller träna. Och det är ju faktiskt 22 individer. Jag är medveten om att man kan inte hålla på och lalla och lulla. Men man måste lära sig att man kryper in under skinnet på spelarna. Och att spelarna får krypa in under skinnet på mig också. Och just det här att när man får djuplodande relationer, det är väldigt jobbigt för bägge parter. För när det blir lite tokigt så brister det saker och ting. Men om man inte gör så där generös, varm, omtanke, kryper under, och ändå ska man kunna, när det är skarpt läge, då är det hela våfflarna. Du sitter, ja, går in igen du. Och det är ju mera här, men när man håller på med yngre spelare, eller som vi håller på med spelare på den nivå som jag representerar nu här, division 1-nivå, där killarna går upp klockan 6:30 på morgonen eller 5:30, jobbar hela dagen, jobbar, skuta till träningen klockan 18 och sen hem. Där är det också ett ledarskap. Nu råkar vi ha en tränare i Nacka som har... Han faller mig på läppen, för han känner killarna. Sen är det ju att varje gång det blir lite kris, då är det lite i den här förtätningen som spricker. Det går inte att komma ifrån. Därför gäller det att man har det här grundmurade, att man på gränsen tycker om varandra.
Stjärnor då? Jag minns en gång när Kalle Johansson pratade med Jeremy Jäger vid hockey-VM. Då hade Ulf Dahlén, frågan hur det med Ulf Dahlén, hade Ulf just fått gå från, om det var Frölunda eller någonting, så sa Jäger till Kalle, ja, han måste lära sig att behandla stjärnorna rätt, Jeremy Jäger då. Men hur behandlar man, för att du är beroende av dina stjärnor,
ja.
På elitnivå så måste du ha stjärnor, dina bästa spelare ska vara bäst när det gäller, hur gör man, hur är det där då?
Jag älskar ju ledarskap. Ja. Jag tycker det är viktigare än all fysisk träning i hela världen. Mm. För du kan ha 270 benböj. Kan vi inte kommunicera med varandra, då är det kalkat. Då går det inte helt enkelt. Nej, men det där är ju en grannlaga uppgift. Jag hade när jag tränade AIK, och jag hade ett kolossalt stjärnbestyckat gäng med Mats Selin, Bosse Berglund, bröderna Gradin. Det var ju inga, Thomas Olén, det var jättefina. Det gäller att, för det första måste man vara smart. Man måste ju lyssna. Jag ska ju inte komma och tala om för Bosse Berglund hur han ska dribbla exempelvis. Däremot kan jag ju möjligtvis tala om för Bosse Berglund att han får korta ner byten eller du måste tänka. Bosse Berglund och jag hade ett speciellt förhållande som det kan jag avslöja nu efter många år här. Det är inga som har vetat om. Bosse kom hem från Philadelphia. Det är också en skicklig jäkel. Åh, vad duktig han var med klubba och puck. Riktningsförändringar, jävla humör. Han var urtypen för en modern hockeyspelare. Han började plugga och hade väldigt mycket i skolan och hade ju kom till mig ofta och hade ju naturligtvis kontrakt med föreningen att jag skulle, hur det såg ut det vet inte jag, men han hade ju kontrakt. Men han kom till mig och var bekymrad emellanåt. Så vi hade en liten minöverenskommelse. Det var aldrig riktigt sagt. Men när det passade, och det var nästan som att det fanns i rummet bland annat mig, då tog inte jag ut honom till bortamatchen. Då visste jag att två dagar efter hade han en tenta på hög nivå. Och han kom ju från en hockeyfamilj. Hans pappa är ju legendarisk, Cabben Berglund. Så han, jag tror han var rätt så tacksam. Det var inte så att vi kramade så här, vad mysigt, Elge, bra Bosse. Utan det bara fanns ett uttalat. Men han lirade inte alla bortamatcher. Och efteråt kan man ju säga det. Det skulle styrelsen veta.
Då trodde han var petad bara.
Förmodligen kvalitetsskäl.
Ja. Mm.
Eller ont i knät.
Elge, vem är den bästa spelare du spelat med?
Tränat med.
Nej, spelat med.
Spelat?
Jajamän, du var ju ändå, på tror du var 27 år, så någon en och annan.
Ja då. Ja, jag tror att den bästa spelare jag har spelat med, han heter Lasse Andersson. Och det är lite, inte roligt, men hans pojke heter Janne. Janne Silvén, och gift med Tinne Willensson Silvén. Hästhopperskan i dressyr. Lasse Krigan Andersson. Vi spelade ihop i fotboll. Jag spelade i högerytta. Jag var vindsnabb, sa de. Och han var framspelare. Under 10 års tid förstod vi aldrig varandra. Han slog en kort, jag stack i lucka. Han slog en lång, jag väntade på kort. Vi skrattade om det här. Men i ishockey fick jag förmånen att spela med. Han kom från Nacka SK-delen. Som spelade faktiskt i högsta serien när Bert-Ola tränar om Norlander. Så här. Tja. Han var smart, denna Lasse Andersson. Han visste hur en slipsen skulle dra. Det tror jag är den bästa spelaren jag spelar med.
Vem är det bästa du har spelat emot då?
Oj, nu får man gräva.
Ja, det är meningen det.
Långt bak. Ja, det tror jag nästan är Rottan Edberg.
Rolf Rottan Edberg, AIK, Washington Capitals. Ja.
Det var nämligen så här att vi spelade med Skurik och DM. Just mot, inte för att det var hans, men med Skurik och vi slog Hammarby DM. Med 3-2, sensationellt.
Mm. Mm.
Jag kommer inte ihåg hans insats just då, men dagen efter var det semifinal mot AIK 0-18, tror jag det var. Men Rottan Edberg som jag har följt då, som den lirade och fått spela emot då. Mm. Han är ju visserligen mycket yngre än mig, men han tyckte jag, han var skicklig.
Den bästa du har tränat?
Ja. Tittar man, där kan man dela upp lite, men jag har ju dragit en lans för Bosse Berglund som skicklig. Mm. Sammantaget nämnde jag Patrik Sundström tidigare. Dels för hans ska vi säga, resning, inre resning och informell ledare i laget. När han reste sig i omklädningsrummet, då kunde jag gå ut. För han hade en otrolig påverkan på killarna. Han, så i det perspektivet för laget var han kanske den bästa jag har varit i lag med. Sen är det klart har jag ju haft unga killar. Vi har nämnt några stycken här, mina båda lagkaptener. Jag hade ju hand om grabbar födda 97, det ett tag sedan. Mm. Både ända från pojklaget, 16 år, J18 som vi för övrigt vann EM. Med båda killarna här, Kalle och Dalle. Och sen gjorde vi bort oss, inte dem, i VM. Vi hade så äkla bra lag med de två, med Johan Garpelöv och Hum hans moster, och vi lyckas schabbla bort det. Exempelvis det blev bråk nämligen Kanada och Ryssland skulle ha diskvalificerat, som blev inte det. Finland vann tack vare det. Finland slog vi med 5-0, men gjorde en annan schabbelmatch, och vi hade obalans i laget utan att ta fram några spelare. Så de två blev ju sedermera världsspelare och väldigt, även om inte träffas ofta, nära och kära vänner till mig. Jag kommer ihåg när vi gjorde en sightseeing i Stockholm och Uffe Dahlén, han ville lära sig av mig lite slang. Och jag sa till Uffe, hör du hur mycket Jesper Bläcke? Alltså på Stockholmsbok, hur mycket klockan? Ja. Det tyckte han var toppen. Har du din Libra med dig? Libra? Och var så enkla som måste knoppa då och då. Det där hade han
Libra,
med sig.
Libra, plånbok, knoppa, ja, sova.
Det,
ja.
Det hade han med sig, ja. Och kallade skatta. Nej, men just de två kom mig väldigt nära. Inte bara för att de var oerhört skickliga spelare, utan för att de var, de var idrottskillar som passar för mig ända ut i fingerspetsarna. Så de sätter jag jäkligt högt på min topplista.
När vi är inne på språket då, för jag reagerar inte så mycket i och med att jag är stockholmare på de här orden, men du var inne på det lite grann så där. När i eten tycker folk, är det delat, vissa som tycker att gud vad roligt, ungefär som Uffe Dahlén när du säger de här Stockholms gamla slangorden, hur tar de emot det? För att det är ju ändå lite av ditt signum, ja. och det som gör LG Jansson unik.
Ja, ja. Nej, men visst är det så, jag tror inte att det är 50-50, jag tror de flesta håller till godo, men jag vet ju minst en företrädare, nu vet inte jag om han lever ännu från massmedia så vi ska inte nämna namn, men när jag fick det här jobbet och han hade hört mig efter ett tag, och jag menar jag sitter ju inte och söker de här, utan Lillemor kan säga ibland, kanske var mycket idag så här, och då får man kamma till sig lite, men han tyckte det var skandal att Sveriges Radio Radiosporten anställde en kille som inte kunde uttrycka sig. En språkprofessor från Lund, det här är 20 år sedan nu, hade synpunkter på det hela också. Det har jag tagit till mig lite. Men, och jag har väl kanske försökt ibland att söka andra ord eller andra formuleringar. Men det har inte gått så bra, utan jag har blivit vid min läs. Jag kan ju säga det att den här guldmedaljen jag fick för tjänstecken när ordförande Göran Tidström pratar om mina förträffligheter, så höll han sig nästan mest vid radiosporten och just det här mina uttryck i det hela. Och det har ju blivit vedertaget bland en del andra killar också. Jag menar, vi har ju grabbar från på radiosporten utifrån landet som de använder ju det här med Växjö, det är deras buggar, det verkar inte, de har tagit till sig. Och det har inte jag strävat efter, men visst finns det de som tycker att jag skulle vara mera korrekt.
LG, är det någonting som jag bör ta upp här, som du sitter och ruvar på, som det svenska folket bör få reda på?
Nej, jag tycker att vi har pratat väldigt om mycket och det har varit trevligt. Jag kan inte säga någonting som vi har underlåtit faktiskt, det tycker jag inte.
Har du någon devis? Du har ju varit med, du är en klok man. Har du någon devis när du vaknar på morgonen, så tänker du på det ena eller andra sättet?
Nej, jag tänker att nu, jag ska inte säga på ålderns höst, för det känner jag banne mig inte. Jag tycker jag har bra mycket tid kvar och producera hygglig hockeykunskap. Och det är jag glad för varje morgon, att jag kan få vara med och vidarebefordra. Och det, alltså, man kan inte bara, man kan bli äldre, det blir ju alla, herregud.
Ja, det är ofrånkomligt.
Ja, det går inte. Ja. Det är, och man kan ju få lite krämpor hittan dittan. Men om man ska vara med, oavsett i radiosport eller i Nacka Hockey eller Stockholms Hockeyförbund, så måste man vara uppdaterad. Det går inte bara att hänvisa till det som var förut. Det var härligt med massa saker, men det är underbart nu. Och det, där känner jag att jag kan ha en viss nästan fördel när jag är ute, att jag har fått förmånen att vara med på Atlas Copcos, de var två skitar höga killarna, och hela vägen, för att jag känner mig trygg. Så att hela ishockeyn är, det är ett sätt att leva.
Är det första du tänker på morgonen, ishockey?
Ja, det är nästan. Ja. Jag tänker också hur jag ska få upp högerbuggen, högerbenet, ja, ur bingen, ja, ja, i sängen. För att, eftersom jag har ont i en höft. Ja. Men annars är det hockey.
Härligt, Lars Gunnar Jonsson. Tack.
Tack så bra.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.